Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hallå, hallå och välkommen till Tabberas. Och denna vecka är det då alltså dags för del 2 om surdegsbröd med vår underbara gäst Elinor Svensson. Så har du inte lyssnat på del 1 än så kan det vara en god idé att hoppa tillbaks och lyssna på den först då innan du ger dig på det här avsnittet. Nu den här veckan så kommer vi grundligt att gå igenom de själva stegen som då krävs när det ska bakas ett surdegsbröd. Hoppas ni blir sugna på lite bakning i alla fall. Och nu tar vi vid där förra avsnittet slutade. Häng med! Tänker jag.
Tabberas!
Men jo, det jag tänkte fråga, vilka steg ingår då i den här dygnslånga processen av att skapa ett surdegsbröd? Steg 1. Mata surdegsgrunden.
Ja, den här surdegsgrunden man har då, som består av mjöl och vatten i princip, som har fermenterat. Jag brukar ha den i kylen. Det finns de som har den framme hela tiden. Då måste man typ mata den varje dag för att den inte ska bli för gammal. Och mata det alltså, mjöl och vatten. Man häller av överflöd och så det ska bara finnas kvar liksom bottenskrap då. Och sen i med nytt mjöl och vatten, blanda runt. Och när man ska börja ett surdegsbröd så är det samma sak där fast man tar då mer mjöl och vatten. För att man behöver, för det här receptet som jag går efter som också är Gabriella Skogs recept då, så behöver man 100 grams surdegsgrund. Så då tar man, ja vad fan brukar det vara, jag tar, det blir kanske 1 deciliter vetemjöl brukar jag ta, 1 deciliter rågsikt och vatten tills det känns som en tjock pannkaksmet. Inte iskallt, inte jättevarmt vatten, ljummet, blanda runt. Och så har man det i en burk då där det finns utrymme uppåt. Så brukar jag sätta ett gummiband där surdegsgrunden är, liksom, förstår ni vad jag menar? Så att jag vet vilken mängd den börjar på. Och när den sen börjar komma igång, jäsa, bli aktiv, så kommer den ju stiga i burken. Och när den är på typ dubbelt så mycket så är den aktiv och redo att användas i en deg. Så bara där har man, det kan ta timmar. Speciellt när man har haft den i kylen, då tar det längre tid för den att komma igång. Jag brukar räkna, ibland gör jag det kvällen innan också, men 5 timmar kanske. Och detta säger de alltid, alla surdegsexperter, det beror på vilket mjöl du har, det beror på hur varmt du har hemma, det beror på var du har den, det beror på luftfuktighet hemma. Man bara, okej, men hur ska jag någonsin kunna veta någonting då? Det finns så många faktorer. Det känns som att man måste vara terapeut. Liksom bara, okej, men hur hade du det i barndomen? Och hur har du det nu? Hur är ditt förhållande? Allting, det, allt detta spelar in. Hur sover du om nätten? Alltså, så, ja, så gör jag. Och sen när den är aktiv. Det kan man testa också i nästa steg.
Steg 2. Autolys.
Egentligen är autolys bara mjöl och vatten. Då ska man ha mjölet liksom, den stora mängden mjöl som man ska ha i degen. Det är att den ska få vara i vatten och ni vet, stärkelse ska ske. Det här vet jag inte riktigt vad det innebär heller. Men liksom att det ska bli aktiv. Gluten ska utvecklas, är det väl. Det finns proffs som låter det, mjöl och vatten ligga liksom på autolys i timmar för att det ska bli så very nice, smooth deg. Jag gör så här, som Gabriella också tipsade om då, att man häller först upp vatten. I det här receptet är det 375 gram, så 3,75 deciliter ungefär, i en skål. Och sen så häller man i 100 gram surdeg i den. Och det är så här man kan veta att surdegen, alltså surdegsgrunden, är aktiv nu. För att om den flyter så är den aktiv.
Okej. Okay. Ah, okay.
Så den lägger sig som en liten god yta där. Och så blandar man surdegsgrund och vattnet. Det här kom också Gabriella med tipset att man kan ha lite torrjäst i för att hjälpa till att boosta det. Vilket också är skönt, för att jäst hatar ju att ha att göra med, för det blir för gammalt direkt om det är i kylen. Men torrjäst kan ju bara ligga i skafferiet så du har det redo. Jag tror jag brukar liksom slänga ett halvt kryddmått eller något sånt bara. Bara en liten sån kick in the bum för degen. Och sen mjöl också. Och då i detta receptet ska vi se, jag tror att det är 800 gram. Jag ska ta fram min lilla surdegsanteckning. Ja, 800 gram mjöl. Och det finns också massa olika proportioner mellan mjöl och vatten beroende på hur blöt deg man vill ha och sådär. Det kan man också prova sig fram. Det finns olika recept, bla bla bla. Inga rätt och fel, va? och då ska detta vara liksom autolys. Det ska väl ligga och gotta sig helt enkelt. Man blandar ihop det till en deg och så får det stå i 30 minuter till 2 timmar. Jag brukar låta det vara minst en timme i alla fall. Och då, man vill inte att det ska torka, så jag brukar ha en handduk över som jag har blötat upp först.
Vad är det man går på där liksom, med hur länge den ska ligga?
Alltså, jag brukar bara låta det vara så länge man har tid eller tålamod till. Jag tror att man säger liksom minst en halvtimme bara för att nu har du haft en chans på sig att börja utveckla gluten och sådär. Men, och jag vet inte riktigt vad som händer om man liksom skulle låta det stå i 4 timmar eller liksom, ingen aning. Men jag tror att detta gör degen mer smidig och liksom mer hållbar. För ni vet, sen man drar i en deg och så blir det ju lite strängar av gluten då som håller ihop. Och om de går av så är det ju att glutenet inte har utvecklats tillräckligt, eller liksom det är inte en så smidig deg då, helt enkelt.
Just det.
Så jag tror det har med det att göra.
Man förstår ju varför, vad heter det, bagerier, att de som jobbar där, vad heter det, börjar så himla tidigt på morgonen om de ska hinna med allt det här.
Eller hur?
Jag börjar 03.
Ja, min farfar var konditor. Oh. Så varje gång jag bakar så känns det lite fint.
Ja. Alltså,
som att jag går i hans fotspår. Sen så, liksom, jag vet inte om han gjorde surdegsbröd, förmodligen gjorde han det. Det enda jag vet att han var jävla bra på napoleonbakelser och croissanter.
Man behöver inget mer än det där, känner jag.
Nej,
fan vad gott.
Jag är färdig. Visst. Ja, så där har vi då matning och sen blandar ihop till en deg och sen autolys.
Steg 3, salt.
Så när den har stått då kanske 1-2 timmar, då kan man tillsätta salt. Det har jag väldigt lätt för att glömma. För man vill inte tillsätta det först, för salt kan hämma jäsningen. Eller något sånt. Men sen ska det i salt också. Jag har glömt skriva ner hur mycket det är, men jag brukar ha typ en tesked ish, 1,5 kanske. Och så kan man använda lite vatten för att det ska lösas upp lättare, blanda i det. Och sen så börjar
steg 4, the folding process.
The folding process, som är ytterligare för att göra degen spänstig och smidig. Den kommer också börja förmodligen jäsa lite nu och sådär, men det gör ingenting. Eller det är bara bra om man ser lite bubblor i degen. Den här folding process är lite svår att förklara bara i ljud, men den är väldigt lätt att fatta när man ser den. Så det kan man bara, fold sourdough bread kan man ju söka hur lätt som helst på YouTube eller dylikt. Men man har ju då degen i en skål. Man blöter händerna lite med vatten för att den inte ska fastna och hålla på. Och så tar man liksom i en ände av degen och liksom bara drar lite, inte för hårt så att strängarna går av, utan man drar lite och så viker man över. Snurra på degen, drar lite, skaka skålen lite kanske för att det ska hjälpa till lite, vika över. Så gör man det ett par gånger. Varvet runt liksom på degen. Och sen så lämnar man det igen, en halvtimme. Och sen så gör man det igen, väntar en halvtimme, gör man igen, väntar en halvtimme, gör man igen, väntar en halvtimme. 2 timmar pågår det, alltså 4-5 vikningar liksom. Så där har ni också några goa timmar.
Oh my god. Ja. Man får ha en bra serie alltså det... här och kolla på under tiden alltså.
Ja, ja, men verkligen. Det är ju bra för liksom hemmajobbare eller kanske om man är föräldraledig och har ett barn som kan klara sig. Liksom. För detta tar ju verkligen bara en halv minut att göra. Det är ju verkligen ingen så här aktivt jobb i 4 timmar nu, utan man ska bara ha en timer på en halvtimme hela tiden. Och
jag tänker,
blir 40 minuter så, eller 20 minuter så gör inte det någonting.
Ett vänneravsnitt kollar man på, sen viker man. Sen ett vänneravsnitt till viker.
Exakt, exakt så.
Men du,
man kanske är sjukskriven, man kanske är deprimerad. Det, är så. Det finns många som kan baka, va? Men man behöver ju då vara i närheten av sin deg. Och alltså feel free att avbryta mig när som helst, med vad som helst.
Ja då.
För jag känner att jag babblar på lite.
Steg 5. Forma degen.
Så det, när det är klart, då kan man liksom forma degen. Här har jag börjat med en grej. Jag tycker inte så mycket om att köra med mjölad yta, mjölade fingrar, för jag tycker det blir för mycket, det är för lätt att brödet blir för torrt. Man vill inte ha ett övermjölat bröd liksom. Så jag har börjat jobba mycket med olivolja här.
Okej.
Ja, och det är så jävla trevligt, bara smörja in bänken med olivolja och fingrarna och bara, det klistrar inte fast utan det blir smidigt, och sen så tänker jag mig att det blir lite godare också säkert. Trevligt ju.
Ja, en god olivolja är ju, det är något så, det tror jag att jag har pratat om i podden också, att jag nyligen har upptäckt hur gott olivolja kan vara.
Visst.
Att det verkligen finns olika.
Men jag har
olika,
en god
liksom.
Olivolja hemma. Jag måste liksom tvinga mig att använda den också, för att när den blir för gammal, då kommer jag bli så ledsen. För den kostar väl kanske 200 spänn. Men man vill inte använda den för att steka någonting heller.
Nej.
Det ska ju vara lite fancy känsla. Men här använder jag bara vanlig så här seta. Eller vad det kan vara. Alltså, nothing fancy. Så nu ska man i alla fall forma degen inför kalljäsning. Det man vill åt här är liksom, man ska inte knåda degen. Det här, det skiljer sig, allting skiljer sig från vanligt jästbröd. Men man ska inte knåda den som är att arbeta upp den. Utan det är det man gör med liksom folding process-grejen. Och här ska man liksom i princip bara säga att man tar snibbar och viker in i mitten liksom, ett tag. Så att man får upp spänst i degen. Och sen så är den i princip formad, för att nu är den liksom upp och ner då. För där du har vikt in alla snibbarna är botten då.
Steg 6. Kalljäsning.
Och ett misstag jag gjorde länge var att, alltså jag fick ingen höjd på mina bröd. De jäste inte ordentligt. Och sen så fick jag lära mig att det är för att jag inte lät dem jäsa igång innan jag satte in dem i kylen.
Okej.
Okay. Så man vill få, tror att man vill liksom se gärna att de dubblar i storlek degen innan den går in i kalljäsning, alltså in i kylskåpet. Men i alla fall ska man se tydligt att den har växt nu. Då, det kan ju ta 2 timmar, 3 timmar, 4 timmar, I don't know, olika. Ni vet, det beror på vilket humör du är på, var i din cykel du befinner dig. och sen så vill man ha in den i kylen då. Och här är det också, här kommer den också fortsätta växa. Och då tycker jag det är gött att liksom smörja in kanterna av skålen med olivolja. Eller då så finns det många som mjölar ovanpå degen. Och kanske ha en handduk ovanpå. Den är också mjölad så att inte allt ska bara klistra sönder. Jag brukar ta plastfolie och då smörjer jag också in det med olivolja. För här vill man inte heller att den ska torka degen. Eller typ smaka kylskåp. Så har du en handduk över så vill man sätta in din plastpåse sen in i kylen.
Så inte råkar ha något så här kokt ägg liggandes i kylen som ger smak till hela degen.
Eller hur? Och detta är också lite för att skydda den, tror jag, för att den inte ska sjunka i temperatur alldeles för snabbt också. det här med plastpåsen. Och sen så, kalljäsning är inte heller obligatoriskt liksom. Men man, det får till...
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Om man kan jäsa den så får det lite mer av den här surdegssmaken. Det får mer syra i degen. Och det är ju gott. Framförallt är det ju gött att man kan vänta till dagen efter nu för att få bröd på morgonen istället för mitt i natten som det är nu.
Just det, jag har inte riktigt haft koll på timmarna så långt vi är nu. Men det känns som att det är natt snart.
Ja, den har du åt i alla fall.
Ja, men låt säga att du först matade degen vid 10 på förmiddagen kanske. Sen kanske den har dubblats vid 2 på eftermiddagen. Och sen så står den på autolys till klockan 4. Och sen så viker du den till klockan 6. Så det här har pågått.
Ja, det är pågått.
Ja, så då sätter du in i kylen. Och det står liksom, i det här receptet jag brukar gå på står det 8-10 timmar. Men jag har också haft dem i kylen i 2 dagar. Det har gått fint. Jag vet de som har den i vecka. Det tror jag inte skulle gå för mig. Jag vet inte. Vissa bara har så här en odödlig surdeg också. Jag tror att ju längre man har haft den desto mer potent blir den. Alltså själva den här grunden.
Eller så är de bara på rätt plats i kyken hela tiden.
Exakt. De är bara så här, jag har typ aldrig finnar.
Ja. Ja.
Är det garanterat. Men jag brukar ju då köra dagen efter eller 2 dagar efter. Att man tänker, nu är det dags att baka.
Steg 7. Snart in i ugnen.
Och då tar man ut den. Och så vill man ha ugnen på, alltså maxgrad brukar ju vara 250 typ i en vanlig Svensson-ugn. Surdegsproffs vill ofta jobba i ännu högre temperaturer. Jag skulle inte ens våga det. Jag är så rädd för temperaturer. Men absolut. Har man en mer kapacitet på sin ugn så vill man det. Folk älskar ju också med surdeg att det är en hård skorpa.
Ja, det brukar det ju vara.
Jag gillar inte det så jävla mycket.
Nej, okay.
Jag fattar inte riktigt grejen med det. Jag tror att det är bra för att det håller fukten bättre så att brödet håller sig bättre. Men det är ju jävla störigt att skära upp munnen så fort man ska äta en god liten macka.
Så jag kan hålla med där. Jag gillar nog när det är lite mer sekt än liksom stenhårt.
Man har ju typ skurit gummen på surdegsbrödkanter.
Exakt.
Ja. Att det liksom trycks det upp så att det gör gröper ett nytt hål i gummen.
Exakt. Eller hur? Hur många munnar ska jag ha egentligen? Så, men i alla fall, nu har vi tagit ut det ur kylen då. Satt på ugnen på max. Plåt, om man ska ha brödet på en plåt så ska man ha den inne också i ugnen så den också blir varm. Och så, jag brukar forma nu. Jag brukar inte göra det innan. Men det är för att om jag vill göra frallor. Så bestämmer jag mig för det nu. Jag tänker liksom inte forma frallor och sätta in dem en och en i kylen. Jag har ett liv, snälla. Så ja, här gör man det. Och det man vill åt då är liksom att de ska vara... Detta är också svårt att förklara. Det är lite som med the folding process. Att man vill liksom få lite höjd på dem genom att, som jag sa i introt där med en degskrapa till exempel, att man sticker in den under brödet så att huden på brödet sagt, följer med liksom in under och så gör man det liksom i en snurrande rörelse så att den liksom får lite höjd, lite spänst, skitsvårt att förklara, kolla upp det eller lyssna på någon som kan prata som jobbar med det men inte har lärt sig det och så ska den stå och jäsa. Jag tycker att det brukar vara redo för ugnen när ugnen har blivit varm. Det finns något som heter the poke test, pettestet, det som jag pratade om i introt också. Man petar på degen och sen så blir det en grop, men den kommer tillbaka nästan helt. då är det redo för ugnen. Om det inte går tillbaka alls så tror jag att det är underjäst. Och om det går tillbaka helt är det överjäst.
Har man liksom så. Gjort hela den här tidigare processen i onödan då om det är överjäst?
Alltså du förstår ju själv vilket alltså, hjärtekross det är.
Så gud.
Jag har också, jag har inte varit med om att det har blivit överjäst eller så har jag det utan att förstå det. Men att det är underjäst. Jag har haft degar som bara, den kommer aldrig igång. Vad ska jag göra? Och då är det kanske bara att från början har den inte varit aktiv. Surdegsgrunden som jag hällde i. Så att det har aldrig hänt. Så jag har liksom bara gått och daddat med en deg som bara är död.
Åh, oh, gud.
Som att gå och klappa en katt och få reda på att så här, nej, men den har aldrig levt.
Oh,
det är riktigt rädligt. Men när jag har följt Gabriellas recept så har det i princip aldrig hänt. Som sagt, man testar så att den aktiviteten flyter i vatten, till exempel. Såna ja. Grejer. Det är skönt.
Viktigt att ha koll redan lite. Där då.
Exakt. Och som sagt, man låter den jäsa upp lite innan den går in i kylen. Händer det aldrig, då är den kanske död. Eller så tar det liksom 10 timmar. Det har hänt också att jag bara, okej, men den går inte in i kylen då. Jag låter den vara framme hela natten. Morgonen efter bara, okej, prova ha in den i ugnen nu då. Och ibland går det. Liksom. Då får man också vara beredd på misslyckande. Men då blir man bara jätteglad om det går ju. Toppen.
Steg 8. Äntligen ska den in.
Och i ugnen så finns det 2 alternativ som jag känner till i alla fall. Antingen göra den på plåt eller i gryta. Järngryta är det då. Det gjorde jag alltid innan. Det är toppen. Det kallas Dutch oven. Jaha. Har ni kanske hört i ett annat sammanhang.
Det har jag hört.
Nämligen att man fryser under täcket och tvingar någon att lukta på det. Eller lukta på det själv. I don't know. To each their own. Men i det här fallet är det i alla fall att brödet är i grytan. Och man har locket på för att det ska vara, man ska ha kvar fukten här inne. För att det sparar fukten i brödet, men det blir också mycket bättre förhållande för jäsning. För att det ska få god jävla höjd. Det gjorde jag alltid innan. Och sen så typ har man det så, vad är det, de första 10 minuterna kanske, första kvarten, så att det ska komma igång och jäsa. Sen tar man av locket för att det ska få den här hårda skorpan då. Det är också bra, för jag hade en rund gjutjärnsgryta, så att det, liksom, det fick lite stöd från kanterna ifall det skulle tendera att flyta ut. Sen tappade jag glaslocket till min gjutjärnsgryta i golvet.
Nej!
Så nu har jag inte längre en sån. Så nu gör jag det på plåt. Men det går också bra. Nu delar jag också oftare upp brödet i 2 eller i frallor. För jag tycker det är för tråkigt att ha ett så här stort, alltså som en halv basketboll bröd. Det blir för jobbigt. Det blir svårt att göra fina skivor. Jag vet inte, jag gillar inte det. Jag tror mig märka att jag får inte samma skorpa på brödet nu för tiden.
Då kanske det bara är bättre kan bero på grytan. För ditt tycke och smak då egentligen.
Det är det. Mm. Sen håller brödet inte lika länge då. Men det, jag gillar det mer. Det går åt ändå. För det är så gott.
Jag menar, det är inte svårt att äta upp en limpa bröd. Känner jag personligen.
Exakt. Nej, men alltså, gör jag en sats frallor, då äter vi upp dem den dagen.
Ja.
Vilket är bra, för de är inte så goda dagen efter heller.
Mm.
Eller inte lika goda i alla fall. Ja, och så då som sagt, varm plåt. Eller har man gjutjärnsgryta ska den också vara med i ugnen från början. Så att den också är riktigt varm. Och så ska man då alltså, nu ska vi se här vad jag säger. Jag använder ju bakplåtspapper i båda fallen. Så att man liksom kan säkert antingen dra ner det i grytan eller liksom lyfta ner det i grytan. Eller dra över det på en varm plåt. Så att man inte bränner sig. Och sen så åker man. Jag kör med ugnstemp. För jag tycker det är lättast. Ett stort bröd kan ta så jävla lång tid. Kan ta liksom 40 minuter. Man vill också ha maxvärme i början. Sen kanske sänka lite. Det beror lite på ugnen.
på ugnens cykel.
Ja, exakt. Isbitar på en plåt längst ner i ugnen brukar jag köra med. För att ha fukt in i ugnen. Bättre på jäsningen. Vad finns det mer att säga? Ja, och så efter en stund så kan man sänka värmen lite. Jag gör det ändå för jag är så rädd att det ska börja brinna i ugnen. Och för att jag inte vill att brödet ska vara stenhårt. Men det finns de som kör på max hela tiden, tror jag. Och sen så väntar jag tills termometern står på. Det är olika också om man har grovt bröd. Alltså det beror på vad man har för mjöl. Men jag har lärt mig i alla fall att när man har huvudsakligen vetemjöl som jag har, rågsikt är ju inte heller jätteolikt. Det är ju inte supergrovt. Då funkar det ofta med 94, 95, 96 grader. Där någonstans. Och det har också hänt att jag sticker in den stickan efter liksom en kvart. Den bara pip, nu är det klart. Man bara, fast det kan det inte vara. Så då tar man ut stickan, sticker in den annanstans. Den bara, nu är vi på 70 grader här. Så man får vara säker. Ett trick som jag tycker funkar väldigt bra också är ju att vända på det, knacka på det och låta det ihåligt, så brukar det vara bra.
Annars är det liksom ofärdig deg kvar i liksom.
Exakt, och det har hänt mig många gånger, framförallt då när jäsningsprocessen inte går igång. Åh, det är så deprimerande, sätta in en limpa och bara, nu stiger den snart, nu får den snart höjd, och så bara, nej, den har bara glidit ut i kanten. Gud. Ja, det är deprimerande. En sak jag glömde säga också, som jag ofta glömmer att göra också, det är att man kan snitta brödet innan. Mm. Då vill man ha lite mjöl på, det blir fint. Och gnida in mjölet på limpan. Och sen göra snitt. Och det är där man får till de här fina mönsterna som de ofta har på konditoribröd. Med liksom blad och sånt där. Och där man gör snitt, det är där brödet spricker sen. Liksom när det expanderar. Gör man inte snitt så kommer inte det betyda att jaha, nu jäser det inte. Utan det kommer bara spricka upp vad det vill. Så det är inte hela världen. Men det blir snyggt och det är kul. Och man kan ha mjöl på brödet även om man har kört som jag och latat med olivolja och sånt där. Det går bra. Och sen som sagt också så är alla så här, nej, du får inte skära i brödet innan det har svalnat, är du galen? Man bara, ja, fast jag är en människa som vill leva mitt liv och jag förtjänar det bästa. Så då skär man upp det nästan direkt.
Ja, men herregud, man måste ju få ta en varm brödskiva.
Exakt, och så har man lagt ett dygn av sitt liv på att göra ett bröd, då vill man se hur det blev. För att lägger man upp ett bröd, så här, en bild på ett bröd som är så här, kolla jag har gjort det här, så är ju också alla så här, kan man få se innan kromet.
Ja. Exakt.
Som alla entusiaster säger. Och då vill man ju se alla de här små bubblorna. Eller de stora bubblorna. Jag får inte till det på mina bröd, men jag är glad för det. För jag gillar inte när det är ett stort jävla hål i brödet.
Varför ska jag känns som onödigt.
Skittråkigt. Ja, men folk är så här, gud vad fint. Jag bara, nej, bort med de stora. Jag vill ha små, små hål. Så då skär man upp det och det är fan toppen. Nästan varje gång är jag så stolt och glad för att jag har gjort det. Och det känns också, man får lite mer ut av det också när man har lagt så mycket tid på det. Jag har planerat, jag har vikit, jag har oljat, jag har värmt upp ugnen fast jag är livrädd för att det ska börja brinna. Liksom. Och så får man det här otroligt goda. Så ja, där har vi alla stegen.
Ja, och även om ja, men det låter ju avancerat, men jag blir också sugen på eller den här stora rewarden som det ändå blir. Exakt.
Ja. Ja, så ni hör ju på mig. Jag, varje gång jag gör det så tänker jag, men gud, ska det ta så här lång tid? Jag orkar inte. Och sen så när man äter det, man bara, kanske ska sätta på ett till nu redan ikväll kanske. Ska man börja få ett bröd imorgon igen? Så. Det är ju toppen.
Ja.
Men, nu har vi hållit på ett tag. I och för sig, men ja. Jag tänkte, är det några sådana här, förutom jäsningen och sånt, är det några sådana här riktigt stora missar man kan göra annars?
Jag har gjort en riktigt så här, värsta misstaget som skar i ditt hjärta.
Ja, det har ju hänt att jag, det var när jag glömde saltet någon gång så tänkte jag, ja, jag får väl komma ihåg det när jag har pålägg på det då. Får väl salta ovanpå och ta lite örtsalt. Det går väl bra. Men då var det som att det fuckade med processen också. För det blev liksom bara någon slags slemmig massa. Jag fattar inte vad som hände. Det är ju också det att det känns som att surdegsbakning kan vara lite som karma ibland. Att man är så, jag antar att jag har gjort någonting den här veckan som gjorde att jag inte förtjänar ett bröd. För att jag ibland har man gjort exakt allting rätt och så bara, nej, det var kanske lite torrt i lägenheten. Så det blir... Men det har hänt mig flera än en gång att jag har glömt mata surdegsgrunden som jag har i kylen. Och efter ett tag, man kan, om man luktar på den så ska det ju lukta, liksom, det luktar inte särskilt gott, men det luktar liksom mustigt. Det luktar inte äckligt gammalt. Men har man glömt att mata den på kanske en och en halv vecka, två veckor, så kan man ta ut den och bara så, oj vad surt det luktar. Liksom mycket syra i den. Då kan man rädda den genom att man matar den, och sen så kanske direkt när den har kommit igång så kanske man matar den igen bara för att försöka få ner pH-värdet. Men det har också hänt att det har liksom, om det går två, tre veckor så kan det vara kört. Och då är det bara att slänga den, för då har det liksom utvecklats något skit i den som inte ska vara där. Jag vet inte, mögel. Eller om den blivit för sur eller något.
Ja.
Det är väldigt tråkigt när det händer. Men då har jag bara liksom bett om en ny från någon. Så det löser sig. Det är lite såligt också när man bara, jag har haft den här i ett år nu. Och nu är den död. Så,
ja, bara det är ju liksom som att ta hand om ett husdjur där. Liksom. Ja. Det är ju ändå ett pågående arbete.
Som en hamster.
Utöver det här dygnet. Exakt. Man bakar, så ska man också hålla liv i grunden.
Ja, och det är många som döper sin surdeg och sådär. Jag gjorde det en gång, men då dog den nästan direkt. Och det är liksom så här, don't name the puppy if you're not gonna keep it. Om du vet att du är bra på att mata den, så döp den då. Men jag gör inte det längre. Jag har kvar min gamla lapp på min surdegsburk. Den förra hette surdegon. Så jag antar att min nuvarande också heter det. Men det känns ju konstigt att döpa den till samma namn som dess föregångare. Så
ja. Junior.
Exakt, surdegon junior.
Och sen blev det surdegon the third och så vidare och så vidare.
Yes, the third, så jävla maffigt. Så det är väl, och sen så har det hänt att jag har varit för mesig med värmen och inte låtit, ja, med värmen i ugnen då, så att det har blivit lite för, det har inte stigit på höjden som man vill att det ska göra. Eller att underjäsning framförallt. Och det är ju också det att om man är så här, jag tror inte man ska ge upp för snabbt heller, att har den inte kommit igång med jäsning eller om den inte stiger i burken, bara surdegsgrunden, så vänta. Ibland tar det ett halvt dygn liksom, och då får du skjuta upp ditt brödbak med en dag bara. Alltså, det betyder inte att det är kört. Ibland bara tar det lång tid. Och det är väl det. Om jag har valnötter i det så brukar jag dra i dem. Jag vet inte riktigt hur folk gör det liksom. Men jag brukar vika in dem i degen lite hackade, grovt hackade, innan jag lägger dem för jäsning medan ugnen är på liksom.
Okay. Ni vet,
man tar ut med kylen, då kör jag in, då kör jag in valnötter och sen formar jag.
Precis, innan liksom.
Jag vill inte liksom att de ska riva sönder ytan och sådär på fucka med någon jäsningsprocess. Jag vet inte, det är bara min känsla. Men där tror jag att jag har sagt det jag vet. Alla saker jag vet.
Ja.
Ja, väldigt informativt.
Ja, det tycker jag. Mm. Känner att jag har lärt mig väldigt mycket i alla fall. Jag insåg liksom under tiden att så här, jag har nog aldrig vetat hur man gör ett surdegsbröd.
Nej, ja, men alltså, när jag skulle börja med det och läste på, jag bara, det blir nog inget med detta nu. det fick sjunka in i min själ i några veckor att det är detta som krävs.
Ja. Men jag hoppas att våra lyssnare har liksom lika mycket tålamod som du har haft, att de faktiskt testar på det här och inte ger upp då, även om det kan bli lite misslyckanden efter mycket arbete.
Ja, men är det något jag är känd för så är det mitt väldigt dåliga tålamod faktiskt. Så jag kan ändå säga att kan jag lära mig detta och palla med det, så kan alla. Frågan är om man har tid med det liksom. Men vill man ha på söndagsmorgonen så är det ju fullt möjligt liksom, om man är hemma på helgen. Det är ju inga konstigheter då. Så gör det. Prova.
Yeah.
Tycker man det är skittråkigt kan man ju bara slänga skiten. Det är bara mjöl och vatten. Det är det som är skönt också, att så här, om en deg inte blir bra så får man slänga den. Det är bara mjöl och vatten och lite salt då. Så det är inte som att man blir av med flera hundra kronor.
Nej, det känns skönt ändå.
Så det svider inte så mycket.
Ja, nej, men det var väl allt för detta avsnitt. Det blev ett väldigt mycket längre avsnitt än vanligt.
Men det är för att surdeg kräver sin tid.
Exakt,
det är som bakningen.
Både i bakningen och i poddformat.
Jag hade kunnat hoppa över ett steg, men då hade det inte blivit något bröd heller.
Nej, precis. Så att det kan man ju inte göra. Men vi är i alla fall jätteglada att du var med här och lärde oss om surdeg. Så tack så mycket för att du var med.
Att vara med. Tusen tack.
Ja, och ni kommer ju kanske se någon bild på Elinors bröd på våran Instagram, tabras.podcast.
Och vill just man se när Elinor lägger ut om sina bröd i realtid så kan man ju följa dig på JAS39-kuken.
Exakt.
Och jag lovar att nästa gång om jag skulle ringa dig på Instagram så gäller det surdegsbröd i sådana fall.
Mm.
Ja.
Toppen. Skönt att veta.
Men vi säger så. Ni får ha det så bra där ute så hörs vi nästa vecka.
Yes, det gör vi.
Jättebra.
Hej.
Hej då.
Hej då. Taberas.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.